Ja, ni lyssnar ju som vanligt på Radio Tyresö 91,4. Jag som är programledare idag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en person som hade väldigt mycket att göra med. Ja, det var nästan 2 år sedan. Välkommen Heinz Sjögren.
Ja, tack för det Ann.
Och du är en person som hamnade här i radion. Kom du ihåg första gången du hamnade här?
Jag hörde ju din introduktion precis och ja. Då sa du för 2 år sedan, så jag litar på att det du säger stämmer. Ja. Det var nog för 2 år sedan då.
Ja, det var den 17 mars första gången som du var här. Och vad hade hänt innan dess?
Jag måste ha firat min födelsedag som är just den någon då. Av en händelse.
Programmet lades ut den 17 mars. Jag kanske intervjuade dig innan då, men det var då programmet lades ut. Men då var det ju ett ämne som du var väldigt insatt i.
Det låter som att det skulle kunna vara Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina som skedde den 24 februari 2022.
Ja, så var det. Och jag fick ju reda på att du var en av de personer som kunde väldigt mycket om det här, och du var dessutom ny ordförande, tror jag. Eller någorlunda ny ordförande för Liberalerna i Tyresö.
Ja, det var nog något år tidigare ja, som jag blev ordförande. Men jag är rätt ny i politiken.
Då var du, ja. Jag kände att du var väldigt ny.
Ja, jo då. Ja. Det stämmer.
Och första gången jag skulle presentera dig, då presenterade jag dig som vd för Svensk-Ryska Handelskammaren och hade mångårig erfarenhet av affärer med Ryssland och Östeuropa.
Mm.
Men andra gången jag skulle presentera dig, då var det Svenska Handelskammaren för Eurasien.
Och det stämmer också.
Förklara, vad har du sysslat med som gör att du kan så mycket om sånt här?
Oj.
Kort.
Mycket kort. Ja, jag har jobbat i bankvärlden en massa år. Och då var jag också i Moskva bland annat. Och jag var chef för SE-bankens representationskontor i Moskva 1990-92. Så och gammal är jag.
Du talar ryska?
Ja.
Ja, och det måste ju vara väldigt bra om man nu ska försöka förstå ett krig, därför att vi hade ju förut möjlighet att ta del av RT, Russia Today, vi svenskar. Men nu måste man ju anstränga sig om man vill veta liksom ryska tidningar eller rysk media, eller ja, även ukrainare talar ju ryska.
Ja, och din första del av problematiken där, ta del av nyheter och sådär. Ryssland har ju blivit mer och mer isolerat till följd av det här kriget. Journalister har tvingats lämna landet och den egen inhemska journalistiken och nyhetsförmedlingen är ju oerhört likriktad och ja, censurerad. Så att det är ju ett informationskrig också som pågår.
Alltså det första som går förlorat i ett krig är vad då?
Sanningen.
Ja, och det gäller tyvärr alla sidor när det gäller propaganda. Så att även vi svenskar är utsatta också. Vi har ju hört om liksom framgångar. Och liksom, det har varit väldigt jobbigt tycker jag. Jag har slutat titta på nyheterna på kvällarna därför att man, den här där man visar... Det låter hela tiden som, nu kommer Ukraina vinna. Och till slut så blir man ju liksom, till slut kommer man ut på nätet och letar, vilka kan någonting om det här? Jag kan inte ryska, så jag får ju ta del av amerikanska delar av ja, nätet. Men det är svårt det här med krig, ja, oavsett vilket krig det är. Och snacka om Gaza och Israel just nu, det är samma sak där, det är jättesvårt.
Nej, det ena trumfar över andra i nyhetsförmedlingen. Så ja, man orkar inte med.
Nej.
En katastrof i taget ungefär.
Ja.
Och sen så färdas det runt jordklotet.
Ja, precis.
Och så ser vi galenskaper som kanske är på väg att segla upp i USA och på andra ställen också.
Ja, precis.
Och så har vi ett EU-val, ett väldigt viktigt, som kommer här i sommar också.
Ja, jag tänkte först, innan vi gör, tänkte fråga dig också. Vet du hur många program du har varit med i? Under det året där vi ändå var väldigt duktiga på att skildra vad som hände för ukrainarna här i Tyresö.
3-4.
Tror du ja. 8 program har du varit med i.
Oj.
Fast det var en dubbelprogram, ett på ryska också.
Ja just det. Då räknar du det dubbelt. Det var ju du som gjorde jobbet med översättningen.
Ja, jag vet. Men det var för att man skulle kunna berätta för dem som bara pratade ryska på den tiden. Men i och med att du också är ordförande för Liberalerna, vill du säga några ord om det nya styret som kom ner som en bomb för de flesta när socialdemokrater och moderater bestämde sig för att styra ihop?
Ja, jag har ju också tagit del av de nyheterna och Vad jag kan konstatera är, jag sa ju innan att jag är relativt ny i politiken, men jag har konstaterat att lokalpolitik kan vara oerhört smutsigt och svekfullt. Man brukar ju säga att i krig och kärlek är allt tillåtet, men man får nog lägga till politik där också.
Ja. Men ja, vi har ju bjudit in alla partier egentligen och sagt att ni får gärna komma hit om ni vill förklara er lite. Vi själva, i och med att det var en stor nyhet där med både moderat och socialdemokrat, så intervjuade ju vi Anke Svensson och Anita Mattsson. Men sen är det ju många partier till. SD är de enda som sänder själva här på radion och har skaffat eget sändningstillstånd. Ni andra får ju komma hit också om ni vill berätta hur ni ser på saken.
Ja, nej, men det kommer vi utnyttja förmodligen, det erbjudandet också. Ja. För att det vi konstaterar nu är också att det kommer en massa konstiga och falska beskyllningar på vad som skulle vara anledningen till det här och så vidare. Dessutom förstår vi ju mer och mer nu att det här har pågått under en längre tid, alltså de här förhandlingarna. Och så briserade bomben nu. Under tiden har man upprätthållit ett sken som vi då uppfattar som väldigt konstigt också.
Okay.
Och så påstås det till exempel bara en sån sak som att vi liberalerna skulle ha stoppat några budgetförhandlingar och det var budgetkrasch och annat. När det i själva verket är Socialdemokraterna som har stoppat och avbokat alla de här mötena. Så vi förstår inte vidden av det här. Vi förstår inte anledningarna heller.
Okay.
Så vi får försöka klargöra det här. Men låt oss då gärna få återkomma till radiostudion här.
Det får ni jättegärna göra. Jag är liksom inte insatt heller i alla turer. Utan det är viktigt, tycker jag, att alla får komma till tals. Så nu går vi tillbaka till det ämne som jag faktiskt tycker är väldigt intressant att just du kan berätta om. För du ställer upp både till EU-valet.
Korrekt.
Inte så stor chans att du kommer in, va?
Det beror ju på hur många som kryssar mig.
Hur många representanter har Sverige i Europaparlamentet?
21.
Och du står på plats?
32 på Liberalernas lista.
Hur många liberaler sitter i parlamentet?
Ja, det är ju vad som sitter i den nuvarande mandatperiod, ja. Och då är det bara en.
Ja, så att, ja. Men ändå, det ska man ju veta, det måste man ju veta när det gäller politik, det är samma sak när det är fullmäktige, att man försöker få så många som möjligt att kandidera så att det finns många representanter som kan gå ut och prata med folk och be dem rösta.
Så är det ju definitivt, och jag tror ju att är man personligt engagerad, ska man nu bedriva en valrörelse, står man på en valsedel och man har en personlig kampanj, så tror jag både att det är större trovärdighet, och sen har ju kandidaterna olika profiler också, ja. Så man bidrar med olika kompetenser eller expertis och liknande.
Ja, vet du om att det är två andra kandidater här i Tyresö?
Ja, jag tror jag vet det.
Vilka två känner du till?
Jag tror att Moderaternas Fredrik Saveståhl står väl på en ankarplats på Moderaternas lista.
Ja, han står längst ner, 34.
Ja. Och dessutom så tror jag härom veckan så blev det väl plötsligt en helt ny Tyresö-kandidat som dök upp på en helt plötsligt ny lista också.
Det stämmer, folklistan. Och det är en gammal miljöpartist här ute som heter Peter Söderlund.
Så är det, ja.
Ja. Och han var med och startade Kriminellas revansch i samhället. Vi har haft lite program här. Plötsligt var det fullt med sökningar på vår sida på Peter Söderlund. Jag tänkte, vad har hänt? Men det var precis igång innan jag förstod varför det är så mycket träffar på honom. Ja, men
på tal om att det går fort i politiken.
Ja, det går fort
ibland.
I politiken. Men det ska vi inte prata om. Men nu, då vill jag att du ska uppdatera Tyresöborna. För du är en av dem som har kämpat för ukrainarna. Både för att du kan ryska och lärt känna många av dem. Och är liksom engagerad i de här frågorna. Vad har hänt? För att senaste gången du var här, det var alltså ett år sedan.
Mm.
Och efter det hände ganska mycket. Då fick inte några ukrainare gå lära sig svenska.
Ja, och var det ett år sedan? Då var det typ mars eller?
Ja, det var då det var sista gången.
Ja, för det var nog när det var ungefär ett år av kriget som hade gått då. Ja, det är ju häpnadsväckande vad som hände på ett år. När du säger så här. Jag menar, vi har kommit med i NATO.
Ja.
Under det här året. Vi som har haft motstånd mot att leverera vapen till krigförande länder skickar in bland det tyngsta vi har nu. Det diskuteras till och med om JAS Gripen nu också. Vi skickar båtar också. Kommunen har blivit med en partnerkommun i Ukraina. En kommun som heter Bilhorodka. Och vi ordnade redan förra sommaren ett sommarläger med 20-tal barn från den här kommunen strax utanför Kiev. Vi har, som du sa, april drog vi igång med SFI för våra ukrainska flyktingar här i kommunen.
Just det. Och det, är väl, det var väl väldigt framgångsrikt, va?
Ja, jag tror det blev en enorm uppslutning. Vi har ju ungefär 300 ukrainska flyktingar i kommunen.
Det hade vi för ett år sedan väl, i alla fall.
Ja, och merparten är väl kanske barn. Men många är ju mödrar framförallt som har kommit hit med barnen då. Och i våras, förra våren alltså, direkt efter att vi drog igång det här med SFI, så var det 70 ukrainare som startade SFI.
Och om jag fattar rätt så de har ju varit väldigt hungriga på att lära sig språket. Och de kontakter jag har haft då när jag kollat efter lite grann i kommunen så har det gått ganska bra för många av de här ukrainarna här i Tyresö.
Jag vet ju flera av dem har ju liksom gått igenom alla steg i SFI, så att vi har ju nu sen i höstas också beviljar vi SVA, alltså svenska som andra språk, för en del av de här ukrainarna som då kan fortsätta att förkovra sig på svenska. Men många har ju också fått jobb till exempel. Just tack det. Vare det här.
Ja, och sen om jag fattar rätt så är väldigt många av de här ukrainarna, de är väldigt, tar mycket initiativ själva också. Det är en lätt grupp att integrera.
Ja, det är mycket möjligt att det är så. Jag ser ju inte alla sidor av myntet. Men jag vet att många är aktiva. Det är också, som sagt, vad det är mödrar. Man har flyttat krig, man har tagit sig till ett främmande land, man har fått barnen i skolan. Och sen börjar man lära sig svenska. Många gånger är det högutbildade människor också. Så att jag menar, då blir det ju lättare att integrera och komma in i samhället. Sen är det också så att många av de här ukrainarna har en starka lokala communities här också. Mm. Alltså man umgås i olika exilgrupper och det är mycket dans, det är mycket kultur. Jag har hjälpt en grupp med musikanter och duktigt drivna, välskolade musiker och sådana som kan spela instrument som har jobbat som lärare på musikhögskolor och annat i Ukraina. De har startat en ensemble eller kör i Stockholm.
Kul,
ja. Och där ingår bland annat någon som också bor på vårt boende här i Tyresö.
Men har du mycket kontakter själv? För att när jag träffade dig första året där, då bjöd du hem folk på julen. Det var ju Ukrains jul på kyrkan. Det var ju mycket sådana aktiviteter som hände. Du var ju väldigt engagerad personligen i många med ukrainarnas öden. Är det fortfarande det?
Jag har kontakt med flera, ja.
Ja.
Och många inne i stan också. Där det finns många sådana här grupper som jobbar med att slussa in ukrainare i arbetslivet och skriva CV på ett bra sätt och liknande också. Mm.
Och jag hörde också att delar av dem som är aktiva inom kyrkan här, Svenska kyrkan, håller också på med en Ukraina-grupp. Så att det är väldigt många som vill vara med och hjälpa till.
Ja, och jag vet även frivilliga, alltså enstaka Tyresöbor. En del familjer bor ju fortfarande, alltså ukrainska familjer bor ju fortfarande i svenska familjer också.
Ja, precis. Jo, jag lyssnar ju ibland både på kommunstyrelsens ärendelista som din partikamrat Mats Lindblom brukar dra här på radion. Och då berättar man om olika saker vi gör här i Tyresö. Och även kommunfullmäktige diskuteras ju här. Är det någonting mer som är på gång nu när det gäller ukrainarna i Tyresö?
Det jag och Liberalerna har drivit på nationellt plan är ju att de här ukrainarna ska få en något mer anständig dagsersättning. Och för idag får de 71 kronor om dagen och har de barn reduceras det till 61. Och barnen får mellan 37 och 50 kronor, det kan man ju inte klara sig på.
Hur klarar man sig då? Hur klarar man sig då?
Måste vara besparingar, allmosor eller inne i stan finns det soppkök och liknande också som en del tvingas uppsöka. Men det är på det sättet vi hanterar en del av ukrainarna idag. De som inte har jobb. Därmed har också en del ukrainare flyttat tillbaka eller flyttat till andra länder. Så många har, inte många men kanske en femtedel av alla ukrainare som kom till Sverige, 50 000 initialt, så har kanske en femtedel återvänt eller åkt till andra länder.
För man trodde i början när vi satt och tittade på kriget att det skulle komma hur mycket folk som helst. Man var ju rädd att det skulle bli en ny 2015 flyktingvåg egentligen, i och med att det flydde ju många människor, framförallt till de närliggande länderna, Polen och allt möjligt som tog emot. Va? Hur blev det liksom? För att kriget pågår men inte i hela Ukraina.
Ja, Många som har flytt har ju då inte kanske känts hemma förstås i de länder man har kommit till. Man trodde nog själva i många fall att det kanske skulle gå över fortare.
Ja.
Man trodde kanske också att mer orter skulle bli drabbade. Ja. Och sen har man ju nu, kriget har ju gått in mer i, vad ska vi säga, en skyttegravskrig och längs en front. Och där är ju naturligtvis väldigt miserabelt, för där pangar man ju på med det värsta artilleriet man har just nu.
Rena slakthuset.
Ja, mm. Och det blir ju bara, det är ju inget återvända till, det är ju pulveriserade städer och ja, industrier. Och utöver det så förs ju kriget i form av robot- och raketattacker som sker varje natt, varje morgon. Dunsar ner och flyger in i Ukraina någonstans mellan 30-60 raketer och missiler. Och det drabbar ju tyvärr alla delar av Ukraina. Det är ju
alla delar, ja.
Ja, men det är ju till och med så att det blåser in i polska gränsen eller Moldavien ibland också.
Mm, mm.
Och det är ju för att en del av de där vapnen är ju inte speciellt precisa. Men det är också så här att man med det skapar en terror över hela territoriet. Plus att kriget och strategin just nu verkar vara att man ska slå ut elnätet.
Mm. Det här med att det blev inte den här flyktingvågen som man befarade. Man trodde ju, det är väldigt många människor i Ukraina.
Ja, men det, jag vill nog hävda att det är en flyktingvåg.
Fortfarande?
Ja, av de 44 miljoner människor som var i Ukraina före kriget så ungefär 10 miljoner på flykt.
10 miljoner, ja.
Varav hälften är på flykt inne i Ukraina.
Ja, precis det.
Mm. Och den andra hälften ungefär 4-5 miljoner är på flykt i Europa.
Ja. Ska vi gå över till din, vad ska man säga, din politiska plattform när det gäller vad du, om det skulle vara så att halva svenska folket kryssade upp Heinz Sjögren, nummer 32 på Liberalernas Europaparlamentsval. Vilka frågor är du brinner för när det gäller Europafrågorna?
Det är ju att vi ska fortsätta att stödja Ukraina så att de kan vinna det här kriget, att de kan vinna freden åt Europa.
Men vinna ett krig, får jag fråga då, jag som är gammal pacifist, liksom, det är väldigt lätt att starta ett krig. Det är jättesvårt att avsluta ett krig. Liksom, i det här kriget verkar det ju inte finnas, till och med när påven sa att man borde börja förhandla. Så, nej, förhandlingar, fred, det är samma sak med Israel och Palestina. Liksom. Vi är väldigt krigsorienterade både i Sverige och resten av Europa. Hur ska det här kriget sluta?
Det lär nog sluta vid ett förhandlingsbord som du säger.
Det kommer göra det.
Det är jag övertygad om. Det är så fred brukar slutas på något sätt.
Mm.
Men vad som kommer ske innan dess vet ju inte någon av oss.
Nej.
Och jag tror ju att det kommer vara mer krig innan det blir fred.
Ja.
Och så ser det ut nu. Och dessvärre är det väl så att båda parterna, om vi nu tar dem som två parter, Ryssland kontra Ukraina, har ju väldigt långt ifrån varandra stående synpunkter på hur det ska se ut.
Ja.
Ukraina hävdar ju att man ska återgå till de landgränser som rådde 94 eller kanske 91. Och Ryssland vill ju inte förlora någon del av de territorier man har tagit. Man har ockuperat ungefär 20% av Ukrainas landyta idag.
Mm. Men Heinz, för att när vi pratade sist, då trodde vi ju i början att det skulle bli ett kort krig. Liksom. Det var nästan så att man trodde att det här kommer ju inte funka. Det här blev vi tvungna. Och den stora grejen var ju återuppbyggnaden av Ukraina. Det står i din vad ska man säga, pamflett här att du vill återuppbygga landet. Och det är väl någonting som är lättare för oss svenskar att prata om att vi satsar på att bygga upp ett land än att bara skicka vapen.
Absolut. Nej, men det är ju horribelt det vi diskuterar. Det är ju horribelt det som sker också. Det här är Europa och det är krig idag i Europa.
Ja.
I en utkant förvisso som inte vi känner oss lika berörda av. Men tar du länderna i Baltikum, tar du Polen, någon som har varit under det här sovjetväldet fram till 90-talet. För många av de här är det ju en realitet att Ryssland är en imperialistisk makt som gärna, när de har möjlighet att ta lillfingret, glufsar i sig hela handen.
Mm.
Och därför är det ju viktigt att Ukraina lyckas hålla tillbaka ryssen. För om Ukraina faller, då kommer du definitivt få se en flyktingvåg. Då är det inte 10 miljoner bara av 5 är kvar i Ukraina. Då har du 25 miljoner flyktingar som tar sig till Europa. Och vilka länder står på spel sen? Det är därför vi ser till exempel Estland, Lettland, Baltstaterna, Polen. De skänker i princip allt vad de har i militärmaterial nu för att hjälpa Ukraina att hjälpa Europa.
Ja, det är, alltså, jag ska inte ge mig in i sånt här grejer, för att jag tycker att det, alltså, att titta på nyheterna gör mig inte klokare, och det gäller samma sak när det gäller Israel och Palestina. Man fattar inte hur det ska lösas, kan man säga.
Nej, och dessvärre är det ju inte helt osannolikt att det blir mycket värre innan...
Ja, men det är det man känner. Ja. Och det är därför det är så fruktansvärt obehagligt. Det är mer, jag har slutat titta på nyheterna på kvällarna, för jag kan inte sova då.
Ja.
Mm. För att det är...
Och du är nog inte ensam heller.
Nej.
Och sen, som vi var inne på, eller du själv säger också, och så kommer nästa kris och nästa kris.
Ja.
Och sen har vi ju Houthi-rebeller som attackerar fartyg i Adenbukten och så Afrika. Och så,
ja, man blir lätt skrämd av det här.
Men det är ju min huvudtes ändå. Det är ju naturligtvis att då Ukraina kommer att vara Europas och EUs viktigaste fråga på kort sikt för att då hantera det här kriget, så att vi får stopp på det på något sätt. Men också sen på lite medellång sikt, för Ukraina är ju faktiskt kandidatland till EU nu.
Vad det jag ska inte fråga dig om.
Ja.
Det här med att bana väg för ett fullvärdigt EU-medlemskap.
Mm.
Idag har ju EU 27 medlemsländer.
Mm.
Men det är ju alltså 9 kandidatländer som finns som vill komma in. Nu tror jag i och för sig att Turkiet har slutat. Va? Vi har väl ändrat sig. Men annars är det ju Albanien, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och sen var det då Turkiet och Ukraina. De har ju inte släppts in därför att de inte har uppfyllt de liksom krav som EU har. Och det som har varit problemet är att vi har ju liksom, alltså skulle Ukraina komma in, då blir det nog så att hela EUs jordbruksstöd kommer gå till Ukraina. Alltså det är inte lätta frågor det här, och var drar man gränsen, och väldigt många av öststaterna, det är ju ganska fattiga och korrupta länder.
Absolut.
Hur gör vi för att inte helt slukas upp? För nu går ju miljarder till, alltså det, förut så kunde man ju inte ens satsa 1 miljard på polisen, för det var helt omöjligt, om pengarna fanns inte, eller sjukvården, det fanns bara några miljoner. Och plötsligt så var det liksom stöd till EU för covid, eller var det pandemifond, det var bara miljarder som gick. Och nu Ukraina, det är liksom inga försvaret, plötsligt finns alla de där miljarderna, och det gäller ju alla EUs länder liksom.
Ja.
Lös det där, Heinz.
Absolut, ja.
Sjögren, du som ska in i EU-parlamentet.
Hur lång tid har vi på oss, eller hur många program siktar vi på?
Ja, det här tycker jag är jättesvåra frågor.
Nej, men absolut, och jag menar, EU-valet kommer upp, och det här ska ju diskuteras nu.
Ja.
EU-valet diskuteras överhuvudtaget väldigt lite.
Det är ju precis.
Ja. Så att det här är ju sånt som bör diskuteras, och alla partier och kandidater ska få en chans att torgföra. Kort svar, vi behöver inte utgå från att jordbruksstödet ska se ut som det gör nu. Det finns en stor potential och ett behov av att reformera jordbruksstödet inom EU.
Ja.
Men det kan vi ha ett eget program om.
Ja, för det tror jag är en av de här frågorna som gör att bönderna i hela Europa protesterar.
Ja.
Traktorer på gatorna.
Ja, absolut. Och det är ju för att stöderna då därmed är lite felriktade, och då kan inte alla utnyttja det så som man vill och så vidare.
Nej.
I grunden är det ju så att Ukraina är ju ett stort jordbruksland.
Ett av de största i Europa.
Absolut, och bördigaste.
Bördigaste.
Ja. Mm. Och det är ju en tillgång för Europa att ha.
Ja.
Och om vi då ska bedöma det utifrån nuvarande jordbruksstödskriterier, så kan man tänka sig att det är väldigt stora problem och protester från andra länder som också har ett stort och viktigt jordbruk. Det är det vi ser idag.
Ja, det är det vi ser idag.
Men det får man väl lösa på andra sätt än att säga nej, då får ni inte komma med, för ni kommer in med ett bördigt och kraftfullt jordbruk.
Nej, det var inte det jag sa, men jag tänkte bara att de här konflikterna som finns i EU just nu är ju inte små. Och det blir ju inte bättre förut så pratar man om att Ukraina var det mest korrupta landet i hela Europa.
Ja. Men nu är du inne på korruptionen.
Ja, och det är en jätteproblem.
Och det kanske hänger ihop med just jordbruksstödet många gånger.
Kanske det.
Ja. Liksom mycket annat inom EU också. Ja. Nej, definitivt är det så. Du räknar upp ett antal andra länder som kommer från Östeuropa. Och där var det legio och är, som du också påstår, betydligt mer utbrett med korruption. Högt upp i samhället också. Och det är också någonting som är väldigt viktigt att man adresserar och att man utformar stöd i återuppbyggnadsfasen till exempel, som minimerar risken för korruption. Och då menar jag till exempel, du skickar inte över en påse pengar och säger till ukrainarna, varsågod, här kan ni handla nya elverk eller bygga nya bostäder och vägar och dammar och såna här saker. Utan det ser man ju till att man gör en upphandling bland EUs företag som får vara med i en budprocess och säga, vi är beredda att bygga de där elverken och kablarna och transmissionsstationer och allt vad det är. Och så får det bli en upphandling mellan EUs företag för de här insatserna. Och då gynnar det ju näringslivet.
Är inte sådana frågor som du har jobbat med innan kriget?
Jag har jobbat inom banken en massa år och ordnat internationell finansiering, ja.
Ja.
Så jag vet ju att mekanismerna finns ju. Och då kommer ju du ställa frågan, men det är inget företag som vill gå in och bygga nya elverk och bostäder i Ukraina nu? Nej, inte om det är pågående krig. Nej. Därför är ju freden viktig. Men nästa steg är ju också finansiering.
Ja.
För man vågar inte gå in. Men jag kan säga en sån sak, för jag är ju vd i en handelskammare, där råkar Scania vara medlem. Mm. Scania gjorde rekordår i fjol när det gäller försäljning av lastbilar i Ukraina.
Men det läskiga tycker jag är så här, det är ungefär när det var covid, att då gick börsen bra, för läkemedelsindustrin gick så bra. Nu går ju Saab jättebra, alltså krigsindustrin, alltså någonstans så tjänar kapitalismen på krig, både när kriget pågår med alltså vapenförsäljning. Det är ont om, till och med när man ska åka till en skjutbana, så är det ont om krut nu för tiden. Men för att det är så dyrt. Och sen, det var ju det som gjorde också att Sveriges välstånd byggde väl på att vi efter kriget kunde producera så mycket. Därför våra fabriker var inte sönderslagna. Så att krig är ju konstigt nog lönsamt.
Och fasen efteråt när du ska bygga upp länderna igen, som du sa, Sverige efter andra världskriget. Så är det ju. Och behovet kommer att vara enormt med byggmaterial. Ja.
Men det är det här som är så cyniskt, att sjukdom och krig, finns det många som tjänar pengar på?
Ja.
Mm. Ja.
Men det är realiteter.
Jag vet, vi får förhålla oss till det.
Men du var inne på korruptionen, och det är väl det vi kan påverka. Ja. Att krig förstör, och därmed finns det ett behov av att bygga upp. Ja. Att sjukdomar skapar ett behov av mediciner och läkaråtgärder. Och där är du inne på ett annat behov i Ukraina. Vilka enorma insatser som kommer krävas för att rehabilitera människor.
Ja, fruktansvärt. Ja.
Det finns många öden redan nu, men det kommer vara ännu mera. Och då pratar jag inte bara proteser och annat, utan psykologiska insatser.
Ja,
vilket redan idag pågår med en hel del volontärorganisationers hjälp.
Det är fantastiskt bra.
Men bara för att ta det här med korruption, för att utforma då stödet smart och vettigt och bra, ställ krav på också ukrainarna. Det är ett led i att komma med som medlem i EU. Du började frågan med de här kraven och stöden. Vi ska inte göra några eftergifter. Det ska vara samma regelverk. En del har till och med sagt att det ska vara ett snabbspår för Ukraina. Nej, det ska vara samma regelverk och väg in i EU. Och man ska inte ha några lättnader.
Bra.
Och sen är det upp till länderna hur fort de kan anpassa sig till de krav och regelverk som EU ställer. Annars kommer det ju skapa ännu tydligare A, B och C-lag inom EU.
Ja.
Och kontroverser.
Ja, precis. För att vi ser ju väldigt mycket slitningar inom Europa nu just nu med väldiga demonstrationer i alla möjliga frågor som...
Ja, och EU har ju inte alltid kompetensen för att hantera alla de här problemen som du säger. Allt från jordbruksstöd till vilka satsningar man ska göra på ny teknologi och vilket land ska få äran att härbärgera det nya kärnforskningscentrumet och så vidare.
Precis.
Så det är ju en dragkamp inom EU också. Och därför är det viktigare, tycker jag, någonsin att man också försöker samlas och enas mer inom EU. Nu är det ju splittring när det gäller till exempel stödet till Ukraina. Men då är det ju också viktigare, om jag nu får fortsätta att säga, att man faktiskt får in kompetens, och då har man ju nummer 32 på Liberalernas lista.
Ja, det är bra. Man ska göra lite reklam här. Sen nästa fråga som jag läste på din lilla broschyr där, det tyckte inte jag var ett dugg kontroversiellt, men det kanske det är. Rädda strömmingen, stoppa industrifisket i Östersjön, totalförbud mot bottentrålning och bättre miljö och klimat.
Strömmingen får ju vara en symbol för det dåliga vattenkvaliteten som har blivit sämre i Östersjön, som gör att vi nu inte har någon torsk, och faktiskt vi har ju knappt någon strömming nu heller.
Nej, och det här är, vem är emot det här?
Stora länder i Europa tycker inte att man ska ha begränsningar för fisket i Östersjön. Aha. Och inte ens i Sverige är vi överens om det här. För det finns ett antal stora västkusttrålare
som åker hit, ja.
Som åker in i Östersjön och dammsuger. Ja. Och man tar inte ens rätt på fisken på rätt sätt. Nej. Utan man åker till Danmark eller Baltikum och så maler man ner det till fiskmjöl som går till antingen minkfarmar någonstans ut i Europa, eller så blir det fiskfoder till laxindustrin i Norge. Mm.
Där står jag helt bredvid dig, Heinz. Jag hörde vi som har varit gamla båt, vi har varit ute i skärgården många, många år, och så plötsligt blev vi så glada att vi såg sälar i, ja, här nere vid Trådbäckens båtklubb, nere vid hamnbassängen där kom det plötsligt en säl, så tänker man, wow, sälarna är tillbaka, vad fint. Och så lyssnar vi på viltvårdarna i, och även Fiskevårdsföreningen som var på föredrag som har gått här på radion, att det beror ju på att man har trålat bort, alltså de har ingen mat i ytterskärgården, sälarna som brukar ligga där ute. Så att då är de tvungna att ta sig in i innerskärgården i små vikar för att hitta käk. Mm. Så det är egentligen det är inte alls, wow, vi ser sälar. Nej, det är tvärtom. Sälarna har ingen mat där de borde ha mat.
Jag satt på en restaurang förra sommaren vid Sickla sjö, alltså Hammarby sjöstad. Ja. Och så sitter jag vid någon kanal där på bryggservering. Och plötsligt är det något som guppar upp i vattnet. Och
exakt,
jag tror inte det, ja, det var en säl.
Ja, men exakt så. Och det här har man ju sett, oh wow, vad häftigt, vi har sälar. Ja. Men det är tydligen en effekt av den här trålningen i ytterskärgården.
Nej, där. Men det är ju tragiskt.
Ja, så det här tror jag du får med hela svenska folket på.
Ja, ta surströmmingsälskare. svensk näring, alltså den här småskaliga fiskindustrin vi har hela vägen upp i Bottenviken, inklusive just surströmmingen, den är ju hotad.
Ja. Mycket bra. Sen har du andra saker, det här med införa euron. Mm. Jag gjorde Dagens Nyheter, så man kan göra såna här check, vilket parti man ska rösta på.
Ja.
Valkompass heter det. Och så kan man ju då se vem som tycker om man ska införa euron. Och vilka som tycker det här är bra, vilket ni tycker i Liberalerna. Och vad motståndarna då säger, för då läste jag på så här. Då stod det så här på Dagens Nyheter. Med gemensam valuta förlorar vi makten över vår ekonomiska politik. Europeiska centralbankens ränta anpassas till Europa, inte till Sverige. Den gemensamma valutan leder på sikt till en europeisk superstat. Det var alltså motargumentet för införa euron.
Mm. Ska jag komma med motargument på motargumentet då?
Ja, jag vill bara säga att jag läser på lite grann i alla fall på din napp.
Absolut, nej, det glädjer mig. Jag hoppas många andra gör det också.
Mm.
Ja, det är ju så här att vi är med i EU. Men vi är inte med i EMU och har inte euro införd.
Nej.
Tillsammans med några få andra länder också. Symptomatiskt flera i Östeuropa då. Bulgarien, Rumänien och några till. Som ändå är med i EU nu. Och det gör att vi är inte med i förhandlingarna när det rör ekonomi i flera aspekter och inte valutan. Då får Sverige lämna rummet. Men vi är ändå beroende av EU och vad alla beslut, inklusive vad ECB beslutar. De som hävdar att vi tappar vårt, vad ska vi säga, egna beslutsmandat över ekonomi och liknande för att vi har en egen krona, vi lurar oss själva. Och industrin lurar sig själva också. För att idag är det så att vi följer ju ändå ECB. Om du följer ekonomiska debatten de senaste veckorna eller månaderna, så är det så. Ska vi sänka räntan, ska vi sänka räntan, ska vi sänka räntan. Och nu är det ju faktiskt så att inflationen i Sverige har ju kommit ner. Så det finns nu fog för att sänka räntan. Men i Europa är det lite trögare att få ner räntenivåerna och inflationsnivåerna. Inflationsnivåerna menar jag. Och då säger vi att då kan inte vi sänka räntan nu. För vi måste följa ECB ändå.
Men,
fast vi har en egen valuta.
Men det handlar inte det om fega beslutsfattare någonstans?
Nej, det handlar nog om valutans värde. För vi är rädda om vi sänker räntan för ECB så kommer svenska kronans värde falla.
Mm. Men jag tänker på det här med EUs makt. För att när vi en gång i tiden röstade för att gå med i, vet du, EU, heter det EG då eller heter det EU, jag kommer inte ihåg, när Ingvar Carlsson bestämde sig att nu ska vi med, då var det väldigt mycket, då lärde man sig ett ord som jag knappt kan uttala. Subsidiaritetsprincipen heter den. Att beslut ska tas så nära folk som möjligt, inte på hög nivå. Och nu när man läser om det mesta i tidningarna så, eller nyheterna, så är det väldigt mycket sån här, det ska tas på högre nivå, högre nivå, högre nivå. För man pratar om sådana stora frågor, klimat, brottslighet, allt det där. Det ska, och lite grann så blir ju, det är lätt att vi går mot en federation.
Ja, men jag tror, de fördrag vi har, då är det ju så att EU har ju beslutsrätt inom vissa områden. Och det är, många tycker kanske att det är mer än vad de borde ha. Men är vi med i EU nu, vilket vi ju bevisligen är, då ska vi nog vara med fullt ut, hävdar jag. Och då är euron en sån. Och sen det här att vi tror att vi har en beslutsrätt, att företagen, exportföretagen tjänar på att det är en lågt värderad svensk krona till exempel. Det är ju som att kissa i byxorna på vintern. Det är skönt en kort stund, men det är ju lättköpta vinster företagen får. Och sen är det inte egentligen vinster heller, för att om du tar en exportvara, typisk maskinvara av något slag, de stora verkstadsindustrin i Sverige, lastbilar, bilar, då är ju drygt 80% oftast är ju insatsvaror som vi importerar
först.
Så vi betalar ju den här kostnaden ändå. Mm. De som göds mest av det här, vill jag påstå, är svenska banker.
Mm.
För det är de som gör valutaaffärerna för företagen och svenskar när vi är ute och reser också.
Mm.
Och vi får ju betala priset i form av att ölen eller drinken eller middagen och hotellrummet blir ju mycket dyrare nu när vi ska resa utomlands.
Nu börjar vi komma ner på konkret nivå här.
Ja.
Jag känner,
ska gå från basic till premium. Det är det vi menar med euron.
Men jag måste säga så här. Jag känner en person som är gift med en av dina partikamrater som pratar om det här med trädgårdsavfall. Och det är någonting, det liksom snus, lakrispiper och lekparker och bestämmer kring sånt. Och nu trädde en ny lag i kraft den 1 januari 2024. Vilket innebär att du från och med i år antingen måste lämna ditt trädgårdsavfall till återvinningscentral eller kompostera hemma. Den nya EU-lagen förbjuder all form av eldning i trädgården. Jag tror faktiskt att kommunen lade ut något liknande, men de tog bort det där. För man är inte överens riktigt vad det är verkligen EU-lagen. Men vi är väldigt duktiga här i Sverige på att följa massa små bestämmelser. Vi gillar när de talar om för oss exakt hur vi ska göra. Nu ska vi inte längre få bränna vår trädgårdskompost eller trädgårdsavfall. Har du någon trädgård? Tänker du bränna?
Bränner hemma. För det första så tror jag det är så här, jag ska inte försvara galenskaper om det nu betraktas som sådana, men du har ju helt rätt i att ibland blir det lite för duttigt och pluttigt med alla detaljer.
Och det är sånt som retar folk.
Ja, men sen tror jag man ibland gör felet att man tolkar in lite för mycket i saker och ting också.
Ja.
Du sa EU-lag. Ja, det finns en rad olika saker som spottas ut från EU och det kallas för direktiv eller
exakt
författningar
så.
Eller något liknande. Och det är inte nödvändigtvis lag. Sen är det upp till den nationella, alltså staten och ibland till och med kommuner
exakt
att implementera och tolka de här så kallade direktiven.
Och vi är duktiga på sånt.
Ja, och vi kanske förstärker av någon anledning
ja.
Eller väljer att ta i så att man inte riskerar att bryta någonting.
Och sen är det väldigt skönt skönt att säga det här är en bestämmelse från EU. Då trumfar det så mycket annat.
Ja, det är, just det tror jag många gånger används
äntligen
som argument också.
Här i kommunen vill vi få bort alla som eldar.
Ja.
Eller om man, men jag tror att Tyrus hade det på sin hemsida ett tag och sen tog man bort det.
Men det är så här också, vad det gäller just den frågan. Det har ju reglerats rätt så bra i Sverige och i de flesta kommuner tidigare också. Ja. Och det är ju så, du ska helst inte elda på tomten så att du skapar olägenhet för grannen och nej, brandrisk och rök och astma och annat också. Så har du möjlighet att kompostera själv eller att åka iväg till återvinningsstationen. Och sen tror jag också det heter så i direktiven. Det går alltid att se undantag också. Bor du ensam ute i skogen så är det ingen som kommer jaga dig för att elda upp lite kvistar där.
Ja, och är det Valborg så är det Valborg.
Exakt.
Ja. Men Heinz Schögen, du som ställer upp till EU-valet, och jag som inte 100% håller med dig om allt, och det är kul att få diskutera lite, men det vi kan vara väldigt, tycker jag, överens om, det är ju det här med att gå och rösta.
Absolut. Och det är ju också så som du antydde med de här frågorna också. Mer än hälften av de beslut vi fattar generellt sett i en kommun till och med, alltså ute i Sverige, är beroende av EU-lagstiftning på ett eller annat sätt. Vi berörs av EU-lagarna också.
Ja.
Och därför tycker jag alla ska faktiskt sätta sig in i vad gäller det här EU-valet. Mm. Och vilka frågor är det det egna partiets representanter eller andra partier står för. Mm. För att man väljer för 5 år också.
Just det, 5 år sitter man i parlamentet.
Just det.
Och det läskiga med, tycker jag då, med EU, det är att vi väljer våra parlamentariker, de är väldigt många, har väldigt lite att säga till om, och sen i sin tur så utser man ju en kommission, kommissionärer, som har jättemycket att säga till om. De väljer vi ju inte.
Nej.
Så att vi har ju...
Men de är ju tjänstemän snarare, kan man säga.
Men det är de som har väldigt mycket makt idag. Så att jag kan ju förstå de här nya partierna som kommer, där man, ja, det finns också en misstro idag mot att många beslut tas väldigt långt ifrån där man själv befinner sig.
Ja, men då är det ju ännu viktigare att du har representanter som kan driva frågorna som man vill.
Ja, och det är väl det som är bra. Vi måste tala om när ska vi gå och rösta?
Ja, och då är det så att valet till EU är i Sverige är det den 9 juni. Valet i Europa är 6-9 juni.
Det är olika dagar för olika länder.
Vissa länder har alltid val på en torsdag till exempel. Därför blir det den 6 juni. Och den 6 juni kommer vi göra annat än någon vallokal skulle jag säga. Så det kommer ju vara en lång helg förmodligen fram till 9 juni.
Ja,
och förhoppningsvis med fint väder och liknande. Och det var då jag skulle komma till. Ja. Därför kommer många passa på kanske att gå förtidsrösta.
Ja, precis. Det kommer jag göra.
Och det startar redan den 22 maj.
Precis.
Så därför ska man snabbt sätta sig in i vad de olika partierna står i de olika frågorna.
Och vart ska man gå och förtidsrösta?
Då går man till något av våra kommunbibliotek, våra 3 kommunbibliotek. Så det är Strand, det är Trollbäcken och sen har vi Centrum.
Ja, och sen har vi även Servicecenter.
Och Servicecenter, ja.
Ja.
Och de följer ordinarie öppettider, men från den 22 maj. Men all den här informationen, liksom var man har sin egen vallokal om man absolut vill gå den 9 juni, finns det ju på kommunens hemsida. Och det kommer ju kompletteras här framöver också.
Och nu kommer förmodligen partierna ha lite möten. Ni kommer ett möte, när vi sänder det här programmet så har ett av era möten nästan varit. När är det mötet?
Vi i Liberalerna ordnar, men det är inte partipolitiskt program. Jag får hit den som är namn nummer 5 på Liberalernas lista. Du småskrattade lät lite som när du nämnde att jag stod på plats 32. Men det är ju bara att jag samlar jättemånga kryss och kommer jag
så enkelt det låter. Ja.
Ja.
Kryss, ja.
Man måste ju börja någonstans.
Precis så är det.
Om inte jag tror på mig själv, vem ska då tro? Vi får hit kandidat nummer 5, Nina Larsson. Och Nina Larsson är tidigare riksdagsledamot, hon är tidigare partisekreterare i Liberalerna. Hon jobbar med säkerhetsfrågor idag, säkerhet och beredskapsfrågor. Och hon är också styrelseledamot i SIDA, alltså Sveriges biståndsorgan.
Ja, det är
SIDA.
Intressant.
Ja. Och hon kommer hit på måndag och jag tillsammans med Nina kommer att prata just om Ukraina, kriget, beredskap, säkerhet. För det påverkar ju oss även här i Tyresö. Mm. Kommunen har ju blivit mycket mer aktiva nu och tittar på beredskapsplaner av olika slag.
Ja, det är rätt.
Och det har vi ju lärt oss också efter corona till exempel. Ja. Har vi sjukvårdsmaterial? Har vi medicinen? Har vi, klarar vi en vecka utan mat? Och,
vet du, om att du sitter i ett rum som är en del av våran... det är radion vi ska använda oss av sen.
Men är inte det hemligt?
Nej, det är det ju inte. Nej. Men det att radio är det... Alltså, man förväntar sig om det blir knas när internet går ner. Då ska man slå på sina radioapparater. Man ska ha en sån liten handvevradio hemma.
Just det.
Ja. Men,
så måndag klockan 19, måndag den 22.
Ja. Och de som har missat det här, då har ni ett till möte.
Ja, då kommer det vara, då har vi besök, fint besök av vår jämställdhetsminister Paulina Brandberg kommer till oss torsdagen den 2 maj. Och då är det ju så att vi har uppmärksammat olyckligt en massa olyckliga kvinnomord som har skett på sistone i Sverige och våld i nära relationer. Vi har ju väldigt mycket våld i vårt samhälle på olika sätt.
Ja.
Och Paulina brinner för de här sakerna och kommer till Tyresö. Och båda de här mötena kommer att hålla sig kvarnhjulet. Och det är som sagt bara inte någon partipolitiskt, utan vi är glada att det kommer dit många Tyresöbor. Och från alla partier om man vill också. För nu har man möjlighet att ställa frågor till en minister från Sveriges regering.
Mm, bra. Men om det är så att man kryssar dig i valet på Liberalernas lista, så är det... Då hoppas väl du i och för sig att det kommer in en eller två på er lista. I alla fall en. Vem står högst upp på Liberalernas lista?
Det är vår nuvarande ledamot i EU-parlamentet, nämligen Karin Karlsbro.
Ja. Det som är tråkigt tycker jag, det är att våra EU-parlamentariker inte är så kända.
Ja, och det är väl för att det här är lite bortglömt överhuvudtaget i Sverige.
Det tycker jag faktiskt är en det ska jag säga är medias fel som inte uppmärksammar det här. Och det som är tråkigt är att de stackarna som, höll på att säga, de som tycker att de har fått ett dåligt jobb inom media, det är de som tvingas följa EU. Därför att de låter väldigt trötta, och det var samma sak när jag lyssnade på någon debatt då, när nya folklistan kom upp. De låter ju så trötta så att det är nästan så att det, åh vad kul att det blev lite folklista med lite korvar och sånt. Så får fart på journalisterna, men EU-valet glöms bort.
Ja. Ja, men jag kan tyvärr bara hålla med det. Och jag har ju varit nere nu i Bryssel i några vänder och varit på utbildningar och rundvandringar och sånt där. Och jag konstaterar ju att, och jag får ju höra det också, i stort sett alla andra länder i Europa och i EU, och till och med från länder som Japan och USA, har fler akkrediterade journalister till EU än vad Sverige har.
Jag vet.
Och även här på, inte ens från hemmaplan följer vi det här riktigt noga.
Nej, håller helt med.
Så... Och de gångerna vi följer det och uppmärksammar det, då är det som du tog upp alldeles nyss. När vi får inte, det är EU-lag att vi inte får elda löv.
Ja, exakt sånt. Eller snuset. Mm. Eller lakspiporna också.
Men vad man inte heller tänker på, det är alla de gångerna när det faktiskt fungerar. Vi nämnde covid innan och sådär. Mm. Hur EU kunde snabbt samla sig och få fram vaccin. Mm. Hade varje land försökt förhandla det här. Och då hade nog Sverige kanske stått mycket längre tillbaka i kön där. Eller när vi är ute och reser. Nu för tiden kan vi ju använda mobilen och surfa och ringa och allt vad det nu är, utan att det kostar skjortan. Det kostar som hemma de facto.
Ja, det är fantastiskt bra med samarbete mellan länder.
Ja.
Och det håller jag med om. Nu tänkte jag inte att vi skulle prata om mer, för nu har det gått så väldigt lång tid här. Det är kul, du har inte varit här på ett år. Då fick du lite kompensation att prata lite mer. Och vi kan väl, tycker jag, säga till de andra partierna om de vill komma hit och berätta EU, för jag tänker vi måste på något sätt intressera folk för de här stora frågorna. Även om jag inte vet hur de stora frågorna ska lösas, så måste de i alla fall skapa intresse.
Ja, och det är nog viktigt också, kanske mer ur folkupplysningssynpunkt också, att hur jobbar man i EU som politiskt parti också? För där är man ju inte liberal, och där är man inte socialdemokrat eller moderat. För då ingår man ju partigrupper, låt vara med likasinnade.
Ja, vet.
Men det är ett annat spel där också.
Ja,
och det är också en sån här sak som vi i Sverige behöver bli bättre på att lära oss. Förutom att vi ska ha fler representanter där om möjligt. Men hur driver man spelet inom EU också?
Det är jätteintressant. Tack så mycket Hans Sjögren för att du kommer hit och berättar om att du vill bli kryssad där som nummer 32 på Europaparlamentsvalet för Liberalerna. Och att du också är ordförande för Liberalerna här i Tyresö. Och att du kan väldigt mycket om det forna Sovjet.
Just det.
Och att du kan ryska, vilket är intressant i dessa tider när man behöver kunna läsa nyheter på alla möjliga språk.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du kom. Och jag som har försökt att ställa kluriga frågor, det är inte så himla lätt. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.